Tidigt på morgonen överlade överste prästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Du är alltså judarnas kung?" Han svarade: "Du själv säger det." Överste prästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom: "Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig." Men han svarade ingenting mera och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tog det upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade: "Vill ni att jag ska släppa judarnas kung?" Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sade på nytt: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De ropade: "Korsfäst honom." Pilatus frågade: "Vad har han gjort för ont?" Men de ropade ännu högre: "Korsfäst honom." Och Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämna det honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom: "Leve judarnas konung." Då slog honom i huvudet med en käpp och spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom.
En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade dem att bära hans kors. Det förde Jesus till det ställe som kallades Golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: "Judarnas konung." Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset." Likaså gjorde överste prästerna och de skriftlärde narr av honom sinsemellan och sade: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom." Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod intill hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: "Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom." Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Vi tackar dig för ditt ord. Vi lovar dig, Jesus Kristus. Så ber vi att vi öppnar, att du öppnar vårt hjärta ytterligare. Varsågod, Olof.
Ja, vi har fått lyssna till långfredagens händelser från Markus evangelium. Och Markus, liksom de övriga evangelierna, ger en ganska så detaljerad beskrivning av vad som hände under en ganska kort period. Om vi tar tiden från gemenskapen och måltiden i övre salen på kvällen på skärtorsdagen fram till det att Jesus dör på korset, så kanske det handlar om en period på 18 timmar ungefär. Och evangelisterna, de berättar för oss vad man kunde se och iaktta och vad man kunde höra om man var med närvarande vid händelserna. Men det finns liksom inget kommentatorsspår i evangeliernas beskrivning. Det finns ingen text som med någon slags förklarande noter till vad det egentligen är som äger rum. Utan att när vi hör detta läsas för oss, så är vi ungefär som Emmausvandrarna, som det berättas om i Johannes evangeliet, som hade gett sig iväg från Jerusalem precis efter påskhögtiden. Det står att de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och när de talades vid och överlade, så närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Och han frågade dem: vad är det ni samtalar om? Och de stannade och såg bedrövade ut. Och den ene sa till honom: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Och han frågade dem: vad då? De svarade: det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Lite längre fram, så när de har berättat färdigt, så säger Jesus till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så kommentarerna finns till händelserna. De finns i Gamla testamentet och de finns även i Bibeln i övrigt, i apostlagärningarna och i breven. Och Jesus, han förebrår här Emmausvandrarna för att de var tröga att tro allt som profeterna sagt om det som hände, skulle hända, och det som hände, och att tillämpa det på händelserna. Men låt oss till att börja med gå tillbaka till själva händelserna. Evangelierna berättar att efter måltiden i den övre salen så vandrade Jesus och lärjungarna genom de tomma, antagligen tysta gatorna i Jerusalem under påskmånen. De korsade Kidrondalen och började vandra upp för Oljeberget. Vek in i olivlunden Getsemane, där Jesu bönekamp äger rum. Efter den, någon gång tidigt på morgonen, så sker förräderiet och arresteringen. Och sedan rättegångarna. Först inför översteprästerna, sen inför Pilatus, så Herodes och så Pilatus igen. Vi läser om Petrus förräderi, hånandet ifrån prästerna och soldaterna, skriken från folkhopen som kräver hans död, slagen, misshandeln, piskandet. Och så förs Jesus ut och bär till en början sitt kors själv. Han vandrar ut genom stan och till avrättningsplatsen Golgata. Här korsfäster de honom, skriver evangelisterna, utan att närmare beskriva precis den händelsen. Jesus kläds av inför detta, vet vi, eftersom soldaterna delar hans kläder mellan sig. Bland folken som står där runt omkring efter det att korset har rests är en del kvinnor som har följt honom ända från Galileen. Johannes finns där, vet vi också. Och det finns också en folkhop som hånar honom. De judiska ledarna också. Det beskrivs hur han tröstar en av de andra som har korsfästs med honom. Och sen kommer ett mörker. Och efter ytterligare 3 timmar så yttrar Jesus sina sista ord och dör. Och efter att han dör så sticks ett spjut i hans sida. Ja, på ytan, när vi hör allt detta berättas för oss, så ser vi en avrättning. Det är en avrättning dessutom av någon som är oskyldig till det som han anklagats för. Det framgår att det är ett justitiemord. Men evangelisterna beskriver händelserna så rakt upp och ner att man skulle kunna tro att det var allt som hände. Men för att förstå att de här händelserna har en djupare innebörd så måste vi titta på en del detaljer här och var. De judiska ledarna hade anklagat Jesus för att vara hädare. De var klara över att Jesus hade gjort anspråk på att vara Guds son. Vi ska ta och i Matteus evangeliets redogörelse, när de står vid korset och hånar honom, så säger de att andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, han må nu stiga ner på korset för att vi ska tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. Så de var klara över att Jesus hade gjort anspråk på att vara Guds son. Men de menade det att de anspråken var förmodligen falska, eftersom Jesus inte kunde stiga ned från korset, vilket man kunde ju förvänta sig av Guds son. Utan Jesus blev kvar och korsfästelsen fortgick. Och för dem så tycktes det här bekräfta att Jesus hade gjort falska anspråk. Och deras ord och slutsatser kan ju tyckas vara riktiga. Men det finns en märklig kontrast och det är till detta. Och det är Jesu ord precis innan han dör. När han yttrar orden, det är fullbordat. Och evangelisterna lägger till att vid detta tillfälle så brast templets förlåt i tu, så att vägen in till det allra heligaste öppnades. Om du är Guds son, stig ner från korset. Ja, varför inte? Men Jesus säger istället, det är fullbordat, och dör. Och lite senare efter detta, knappt 2 månader senare, så skulle Petrus stå på pingstdagen och säga till en stor folksamling i Jerusalem så här: Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Efter Guds fastställda plan och beslut var Jesus kvar på korset och steg inte ned. Så vad är det som sker under ytan? Vad är det som fullbordas? Och varför var det Guds plan och beslut att Jesus skulle bli kvar på korset, inte döden? Jag tror jag har berättat en gång tidigare här ifrån predikstolen om ett samtal som jag åhörde en gång under påsktid, när jag var i mataffären och stod i kö vid kassan. Och en kön bredvid mig så stod det 2 stycken flickor, 15-16 års åldern, och hade lagt märke till allt påskpyntet i affären. och de hade satt igång ett samtal om påsken. Och de var inne på anledningen till att påsken firades. Och de hade klart för sig att det fanns en religiös innebörd, upphov till påskfirandet. Och diskuterade först om det kunde vara så att påsken, man firade påsken på grund av Jesu födelse. Men en av dem visste att nej, för det är julen firade man till Jesu födelse. Och så kom man fram till att man firade påsken på grund av Jesu död. Och då säger en av flickorna efter lite eftertanke: men varför firar de att han dog? Jag tycker att det var en väldigt bra fråga. Det är en fråga som säkert många, många sekulariserade svenskar ställer sig. Och det är en fråga som kanske också vi ibland ställer oss. Varför skulle Jesus dö? Det finns några ord och händelser som vi förbigick förut när vi gjorde den här rapsodin över långfredagens händelser. Som låter oss se lite granna djupare. Jag tänkte att vi ska se på tre stycken tillfällen under händelserna. Och vid varje tillfälle så är det också ord som Jesus uttalar vid dessa som är särskilt viktiga. Och de här tre stationerna eller scenerna så att säga, de följer ett upplägg som kristna författaren John Stott redogör för i en av sina böcker som jag varmt kan rekommendera, som heter The Cross of Christ. Och det är avsett att hjälpa oss att förstå den djupare meningen bakom Jesu död på korset. Så vi går först tillbaka till den sista måltiden i övre salen. Jesus har tvättat lärjungarnas fötter och talat till dem om tjänande och kärlek. Han har varnat dem om förräderiet. Och någonstans under måltiden så tar Jesus ett bröd. Och så bryter han sönder det och delar ut det bland lärjungarna. Och så säger han: detta är min kropp som blir utgiven för er. Och så tar han en bägare med vin. Och så skickar han runt den. Och så säger han: detta är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jesus här dramatiserar sin död innan den äger rum. Och ger han en förklaring vad som är meningen och syftet med den. För den kropp som åskådliggörs i brödet, det är inte den levande kropp som lärjungarna har ibland sig. Utan det är en Jesu döda kropp som utges för lärjungarna. Och blodet som vinet åskådliggör, det är inte det blod som nu pumpas genom Jesu ådror. Utan det är det blod som utgjuts i döden. Så Jesus, han instruerar här lärjungarna om en minneshögtid som han vill att de ska upprepa, att de ska fira. Och det är inte bara av ett tillfälle detta ska göras, som vi oftast har minneshögtid i samband med någons begravning. Utan Jesus säger att det här ska göra, att de ska göra detta upprepade gånger. Och det som Jesus härmed vill bli ihågkommen för, det är inte sin födelse, eller sitt liv, eller sina ord, eller sina gärningar. Utan han vill bli ihågkommen för sin död. Och det här visar vilken central betydelse Jesus själv tillmäter just i sin död. Som han vill bli ihågkommen för. Och i kristendomen så har därför Jesu död och dess innebörd en helt central plats. Förutom att Jesus på det här sättet betonar hur centralt just detta med hans död är för lärjungarna, så ger han oss också så talar han också om vad som är syftet med döden. Och han säger att det är ett nytt förbund, att måltiden åskådliggör ett nytt förbund och ett förbund som medför syndernas förlåtelse. Så vad menar han med ett nytt förbund? Och finns det en bakgrund till det, att han använder det ordet? Det kan vara att Jesus syftade på en text ifrån profeten Jeremia. Jag ser om jag kan hitta den. Jeremias 31 kapitel så säger Gud så här: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Till alla ska känna mig, från den minste ibland dem till den störste, säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Detta var måhända vad Jesus hade i åtanke när han talar om ett nytt förbund, med löftet om syndernas förlåtelse. Det tredje som denna händelse säger oss, förutom att påpeka det centrala betydelsen av Jesu död och innebörden med det nya förbundet och syndernas förlåtelse. Det tredje är att Jesus också betonar behovet utav att personligen tillgodogöra sig hans död. För det uttrycks också i måltiden. Tag och ät, drick denna. I måltiden finns uttryckt både den gudomliga gåvan men också det aktiva mottagandet, den personliga responsen. Så har vi stannat här en stund inför den sista måltiden vid övre salen. Så går vi vidare till Jesu bön i Getsemane. Där berättar evangelisterna att ängslan och ångest kom över Jesus. Han säger till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Och det står att han svettades när han bad. Och Lukas säger att han svettades, han bad så att svetten blev som blodstoppar i ångest. Han bad att om möjligt bli förskonad från denna stund. Och han säger i bönen till Gud, tag denna kalk ifrån mig. Och detta kanske förvånar oss och väcker frågor. Mot bakgrund av att Jesus kort innan hade sagt till sina lärjungar att de skulle glädja sig om de blev utsatta för förföljelse. Skulle det förväntas av lärjungarna var mästaren inte själv förmodligen. När apostlarna, lite läser i början av apostlärningarna, hade piskats av det stora rådet så gick de ut glada över att ha ansetts värdiga att bära smälek för namnets skull. Många kristna i kyrkohistorien har lidit som martyrer och har omvittnat hur de lugnt och med glädje gick sitt öde till mötes. Sokrates, som ju hade dömts till döden och skulle dricka en giftbägare, där berättar också de som var med att han lugnt och med fattning tömde bägaren till botten i ett enda drag. Och att han var mer bekymrad över vännernas oro och sorg. Så varför är Jesus så annorlunda? Var det hånet och förödmjukelsen och det fysiska lidandet som väntade honom som var orsaken? Var det han menade när han sa, tag denna kalk ifrån mig? Ja, har vi sett utav hur Jesus agerat och betett sig i övrigt i evangelierna, så ger det oss inte anledning att tro att Jesus fruktade vad människor kunde göra honom. Så vad var det i bägaren eller kalken som han ryggade för? Och vad står ordet bägare för i bibliskt sammanhang? Ja, i Gamla testamentet så används bägare vid många tillfällen som en bild av Guds vrede. I uppenbarelseboken så talas det om att dricka Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Jesus visste att han skulle komma att identifieras med synd. och så som Guds helige så ryggar han inför detta. Det här är vi svårt, jag tror vi har svårt att föreställa oss detta. Och än mer så betänker Jesus följden av att identifieras med synd, Guds vrede. Att vara bärare av synden och uppbära domen och straffet. Men Jesu vilja är dock fortsatt överlåten och han ber, inte som jag vill utan som du vill. Jag ska läsa en vers ifrån psalmboken, eller två versar. Du såg de hårda banden, de fasansfulla öden. Bedrövad var dig anden, bedrövad in till döden. Ditt eget kval du kände, men tyngre vårt elände. Pris vare dig, o Jesus. Att kunna oss välsigna, du låter dig förbanna. De tyngda skuldror digna, blod droppar från din panna. Den kalk som vreden rågar, du ensam tömma vågar. Pris vare dig, o Jesus. Vi lämnar Getsemane och följer med till Golgata och korsfästelsescenen. Mörkret har brett ut sig som en symbol för Jesu andliga mörker. Och efter 3 timmar så ropar Jesus med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Tidigare i den övre salen så hade Jesus förutsagt att lärjungarna skulle skingras och lämna honom ensam. Och då hade han tillagt: men jag är inte ensam, ty fadern är med mig. Nu hade stunden kommit då han också hade övergivits av fadern. Fördömd, bortstött och i det mörker där inget av Guds ljus och härlighet finns. Han dricker Guds vredesbägare och det är omöjligt för oss att ana innebörden. Han ropar ut den enda bibelvers som beskriver det han upplever och som han nu fullbordar. Min Gud, varför har du övergivit mig? Han citerar profetian om sig själv från psalm 22 i Saltaren. Att ropet är i formen av en fråga kan bero på att saltarversen är i den formen, snarare än att Jesus inte vet varför han är övergiven. Jesus är faderlös, men Gud fadern upplever smärtan av att vara sonlös. Och samtidigt så finns det ett mysterium i det att treenigheten också nu består. För Nya testamentet hävdar att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så 3 scener i evangelierna berättar, i berättelser, avslöjar att någonting försiggår under ytan på korset som är av monumental betydelse. Och vi har sett detta utifrån Jesu instiftande av nattvarden som en åminnelsehögtid av hans död. Hans exceptionella kval i Getsemane inför att motta Guds vredesbägare. Och hans rop på korset att han är övergiven av Gud. Det står klart att Jesus, den syndfrie, dog i vårt ställe och för våra synder för att försona oss med Gud. Och de här händelserna som vi har fokuserat på, de understryker Guds helighet. De understryker syndens allvar. Och vi har talat en del om Guds vrede och hur korset och Jesu död vittnar om den. Men korset vittnar också i lika grad om Guds kärlek till människor. Och kärleken yttrar sig i Guds fasta beslutsamhet att till varje pris vinna tillbaka människor åt sig själv, åt sin gemenskap. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare, står det i Romarbrevet. Det finns ingen högre eller större kärlek än denna. Frågan är inte varför Gud finner det svårt att förlåta rätt upp och ner. Utan frågan är att det alls är möjligt. Korset visar på den enda möjligheten där rättfärdigheten och kärleken strålar samman. Korset är ett utflöde av Guds rättfärdighet och Guds kärlek på samma gång. Jag vill ta er med till två bibelställen som just beskriver detta. Ett från Gamla testamentet och ett från Nya testamentet. I Psaltaren 85 står det så här. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må de inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. I hans frälsning så möts nåd och sanning, och rättfärdighet och frid kyssas. I Romarbrevets tredje kapitel så förklaras att Guds förlåtelse och nåd erbjuds, men det sker inte genom en eftergift åt hans rättfärdighet. Romarbrevet 3, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Uppgörelsen på korset är källan till vår frid. Den är källan till all Guds välvilja och välsignelse. Den är källan till vårt barnaskap och vårt salighetshopp. Men det är också en plats för ödmjukhet, där vår syndfullhet avslöjas och där vår självtillräcklighet dör. Och nu ska jag sluta med ett par verser från Romarbrevet som ger ett underbart kommentarspår, så att säga, till evangeliernas berättelse om långfredagens händelse. Det är från Romarbrevet 5, verserna 8-11. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Ska vi be och tacka Gud? Herre, vi vill bara bli stilla inför detta som du gjorde på långfredagen. Herre Jesus, vi vill tillbe dig som är världens frälsare. Vi ber att du ska ge oss tro att ta emot dig. Vi ber att du ska ge oss nåd att stå fasta i tron ända till målet. Vi ber att du ska ge oss mod att inte rygga för korset, utan bekänna det. Herre, vi ber om din välsignelse över alla som lyssnar idag. I Jesu namn. Amen.